P4 Dokumentär.
Känd nationalskald, diplomat och greve, ledamot av Svenska Akademin, lämnar fru och barn och flyr utomlands med kvinnan han älskar i hemlighet.
Jag tror från allra första början faller de för varandra, men sitter i en gyllene bur bägge två.
Den kände författaren Karl Snoilsky och grevinnan Ebba Piper har huvudrollerna i praktskandalen som skakade den svenska adeln.
Han var ju verkligen i ropet. Han var en kioskvältare.
Han lägger en lapp på skrivbordet som egentligen i princip bara säger att jag går.
Det här är berättelsen om ett hysch-hysch som har levt kvar i generationer.
Tänk vilken tur att de inte hade Facebook och den typen av snabba medier så att man i alla fall handducka någorlunda.
Du lyssnar på Kärleksskandalen i den skånska adeln. Jag heter Lotta Malmstedt.
Jag stod ej längre ut med att leva ett liv av halvhet och lögn.
Det är sen kväll på Utrikesdepartementet i Stockholm. Vid ett snirkligt skrivbord i valnöt med skivan klädd i grönt läder sitter en man i sina bästa år och författar ett avskedsbrev.
Ett fegt, eländigt liv, 1000 gånger värre än döden.
Det är juni 1879 och nästa morgon ska diplomater och sekreterare mötas av en tom stol vid chefens plats.
Det var från början en absurditet av mig att tänka. Att jag i längden skulle kunna leva ett vanans liv i vårt förstelnade, fördomsfulla samhälle.
Chefen, som heter Karl Snoilsky och också är en av Sveriges mest uppburna poeter, älskad av kungen, säger upp sig med omedelbar verkan. När de anställda kommer till jobbet har han lämnat sin fru och sin lilla dotter, Hedvig, som är 10 år, för att gå i landsflykt med kvinnan han älskar. Ryktet säger att de redan befinner sig utomlands.
Vi är ombord på den ståtliga ångaren Peluse, på väg till Alger från Marseille.
Hon heter Ebba Piper och är en ung änka från en av Skånes mäktigaste adelsfamiljer.
Det har nu blivit mörkt och stjärnhimlen breder ut sitt gnistrande valv över oss.
Som dessutom tillhör familjen. Ebbas man var kusin med Karls fru. Skandalen är ett faktum.
Jag kände mig var dag hur den lossnade, den mask av köld och materialitet var med oss så omsorgsfullt förnissat över mina verkliga drag.
Ebba är visserligen änka, men när affären blir känd tvingas hon lämna sitt hem, det lilla änkesätet Lyckås, som tillhör familjen Piper, där hon och Karl har träffats i smyg i flera års tid. Och nu är hon på väg mot en oviss framtid tillsammans med poeten, ett lejon i bur som han själv kallar sig.
Stormen kom och masken skingrades i atomer.
Kristinehovs slott i Skåne.
Alltså ett barockslott är alltid uppdelat i två identiskt lika våningar. En till greven och en till grevinnan.
Det ligger i en av Skånes vackraste delar. Precis mellan de stora kuperade bokskogarna och det böljande flacka Österlen. Mia Gröndahl är verksamhetsledare här.
Och här är de mittpunkten och det är...
Slottet byggdes på 1730-talet av Kristina Piper. Hennes man hade varit rådgivare åt kungen, Karl den XII, och hon var en av Sveriges då mäktigaste företagsledare och ägare till det näraliggande Alunbruket.
Som ju faktiskt var inte bara Skånes främsta industri utan även Nordens.
Alun användes i den växande textilindustrin på 1700-talet och var en stor exportprodukt.
Då var alun en otroligt eftertraktad vara därför att Det var alunnet som man använde för att beta tygerna så att färgen kunde fastna på dem.
Hit kom den unga grevinnan Ebba 1864 när hon gift sig med Kristinehovs blivande fideikommissarie Carl Thomas Fredrik Piper. Det var ett resonemangsäktenskap mellan adelssläkterna Piper och Rut, mer än 100 år efter Kristina Pipers tid. Och här i matsalen hölls bröllopsmiddagen.
Kan det ju vara till något vilt? Skulle inte förvåna mig alls eftersom vi finns här vid Kristinehovs viltrika skogar. Kanske kronhjort. Det har säkert funnits någon god fisk. Kräftor skulle jag säkert tänka mig att det har varit. Här finns ju, fanns, kräftdammar. Säkert många godsaker. Det här var ju en mycket välbärgad familj. Och det fanns ju stora förhoppningar kring detta äktenskapet mellan Carl Thomas Fredrik Piper och mamsell Ebba Rut.
Men av familjerna Pipers och Ruts stora planer för framtiden blev bara grus. För livet kom emellan.
Nu ska jag visa dig ett porträtt.
Fotot av den unga Ebba är taget på 1860-talet och visar en kvinna i höghalsad klänning med allvarlig min. Klänningen ser ut att vara av siden med lagda väck på livet och ärmarna. Hon har en liten hatt med konstgjorda blommor framme i pannan.
Sen kan jag ju känna att den där lite fjantiga hatten, om jag får lov att säga det, att den kanske inte riktigt var Ebbas val. Det har väl mamma som har kommit och sagt, den här kan du ha på dig, det blir fint.
Mia Gröndals uppdrag på Kristinehov är att forska om och göra den stora Kristina Pipers livsverk känt. Men när hon hittade porträttet av den karismatiska Ebba som levde mer än 100 år senare blev hon nyfiken. Det visade sig att Ebba hade varit en udda fågel inom familjen Piper. Hon var konstnärligt begåvad, målade och skrev och var intresserad av litteratur.
De berättar om henne att hon är en fena på att berätta vitsar. Hon kan berätta H.C. Andersons sagor, mycket levande, på danska språket. Den här unga kvinnan med sina pärlhyacint blå ögon och hennes levande väsen. Och som skiljer sig väldigt starkt från alla piprarna, för de var kända för att vara stela och konservativa.
Mia hittade även brev med vittnesmål om Ebba.
Hon syntes mig vara en stark, viljekraftig, intelligent kvinna med skarpt huvud och vaken kritik. Inte elak, men skarpsynt och klarvaken.
I allra högsta grad begåvad, bedårande, älskvärd, utrustad med alla egenskaper som kan bedåra männen. Och så blev kararna från kungarna Karl den 15:e och Kristian den 9:e ner till stallpojkarna på Lyckås kära i henne, mer eller mindre. Även jag var illa däran.
Hon talade mycket och rörde sig livligt. Hon var mycket rolig och spirituell och hade ett sinne för verklig humor som var bland det rikaste jag träffat. Liksom nästan alla humorister var hon fullkomligt naturlig.
Mannen som de båda adelsfamiljerna hade valt åt Ebba hette Carl Thomas Fredrik Piper och kallades till vardags CTF.
Den här mannen som ser ut som en riktig playboy och dandy.
På ett visitkortsfoto syns en världsvan och klädmedveten ung greve med en cigarr lite nonchalant i mungipan. CTF hade länge varit en bortskämd slarver som rest runt i Europa och haft kul. När han skickades till Uppsala för att studera festade han hellre och gjorde av med pengar. Så när han hade dragit på sig motsvarande närmare 1 miljon i skulder tvingade hans föräldrar honom till familjens fideikommiss i Skåne och bröllopet med Ebba Rut. Nu skulle han bli en värdig arvtagare till godset och Ebbas familj jublade.
Han var ju ett kap. Verkligen, att få gifta sig med en av de största jordägarna i Skåne.
Efter bröllopet fick Ebba och CTF ett eget nybyggt litet slott att bo på, Lyckås, i Bokskogen en bit ifrån Kristinehov. Det var mindre och mer ombonat än det stora kalla Kristinehov. Och på Lyckås hade de ofta fester och släktmiddagar med fina gäster. Det såg Mia i Ebbas gästbok. Till exempel kungligheter som Karl den XV och prins Oscar som skulle bli kung Oscar den andre. Mia Gröndahl letade länge på Kristinehov efter någon bild av CTF som stadgad make. Hur såg dandyn egentligen ut när han hade blivit godsherre? Till slut hittade hon honom.
Och det är det porträttet här. En olja av en ung man som ser faktiskt nästan lite intellektuell ut. Glasögon, skägg, en promenadkäpp. Han är märkt av döden. Han är sjuk här. Och det har blivit en helt annan man, ser man ju. Från denna väldigt självsäkra, oövervinnliga unga man till denna brutna kille som sitter med käpp och kommer att dö inom kort och vet om det.
Äktenskapet mellan CTF och Ebba blir kort och barnlöst.
Tuberkulosen skördade ju så otroligt många unga liv vid den här tiden. Det hjälpte inte hur rik du var. Fick du tuberkulos så överlevde du inte.
Men i Ebbas gästbok från Lyckås hittade Mia också spår som pekade ut hennes väg mot framtiden. En diskret namnteckning skriven av greven, akademiledamoten och nationalskalden Karl Snoilsky.
Som en liten signatur var. Inte hela namnet.
Kanske är det första tecknet på den hemliga kärleksaffär som ska bli en praktskandal inom adeln.
Och då är ju Ebba ensam på Lyckås. Hon är ju bara 25 år. Det är en väldigt ung änka. Och det var så lite grann det började det hela, att vi lyckades nysta upp hela den här speciella kärlekshistorien eller skandalen som hade drabbat familjen Piper.
Mörk som lidelsen, en blodbok sina egna färger bär. Mäktigt genom stammens strömmar, livssaft, dunkelt purpurröd. Varje fiber, varje bladnerv mättas av dess djupa glöd.
Lyckås, Bokskogen, 2026. Det lilla slottet, som kanske egentligen mer är en herrgård, ligger avskilt. Det är svårt att hitta hit. Och det är spännande att tänka sig att till och med medlemmar av kungahuset har letat sig fram hit, längs grusvägen genom skogen, när Ebba och Carl Thomas Fredrik bodde här.
Familjen umgås verkligen med gräddan av kungligheter och adligheter. Men sen när hon sitter ensam som änka så blir det annorlunda gäster. Man ser att det dyker upp en hel del potentiella friare. Ensamma män som kommer och hälsar på henne. Och sen, och någonstans i allt detta, det kan ha varit på Lyckås, på Krageholm eller om det har varit på Kristinehov, så möter hon ju Karl Snoilsky.
Boken mitt i vardagsfärgen slungar flammande protest. Och den fria sångens fågel, undan bur och snaror frälst, älskar trädet framför andra, sjunger i dess krona helst.
Mm.
Blodboken är en av Karl Snorskis dikter som man tror att han skrev som en skildring av kärleken till Ebba. Kanske kom inspirationen här på Lyckås. Men det är omöjligt att se om det finns någon blodbok med röda blad inne i slottsparken. Häckarna runt Lyckås är höga och de som bor här idag vet inget om Ebba och Karl och har tackat nej till att bli intervjuade. Hela platsen signalerar: här vill man vara i fred. Men kärleken, den trängde sig på.
Det kan ju ha varit så att detta har hänt redan innan hon blev änka. Jag bara vilt spekulerar, va? För de finns i samma familj.
Det var en oerhörd skandal att greve Karl Snorski, den kände skalden, innehavaren av stol nummer 10 i Svenska akademin och diplomat inom utrikesdepartementet, fick ihop det med änkan till sin frus kusin i Skåne.
Och jag tror från allra första början faller de för varandra.
Varför tror du det?
Det finns någonting i historien som talar för det. Att det här är väldigt omedelbart. Karl Snorski som är en reserverad natur, men som har så mycket eld inom sig. Jag tror han blir otroligt attraherad av den här unga kvinnan.
Kanske var det till och med på en släktmiddag som Karl Snorski från Stockholm fick Ebba till bordet. Kanske diskuterade de litteratur eller poesi och klingade sina glas med bubblande sekt, medan Karls fru gick och nattade deras lilla dotter, Hedvig.
Jag kan tänka mig att om de har träffats redan innan hon blev änka, så har de känt igen varandra på det viset att båda vill uttrycka något mer, men sitter i en gyllene bur bägge två. Hon sitter i en gyllene bur med Carl Thomas Fredrik. Hon har ju andra ambitioner, helt klart. Va? Hon målar ju, hon skriver, hon är väldigt duktig tecknare.
De kan ha inlett sin kärleksaffär redan innan Ebbas make, CTF, dör.
Och vi vet att Karl Snorski uttrycker ju själv när han senare i livet ska förklara vad som har hände med honom. Så berättar han ju själv att han kände det som om hans ansikte hade stelnat till en mask som han behövde riva av. Han var inte fri. Det var en förlamande situation. Så här är ju liksom två människor som båda sitter i äktenskap som de inte har valt och som de är troligtvis båda ganska olyckliga i.
I mitten av 1870-talet får Karl Snorski, som ju också är diplomat, plötsligt placering som chargé d'affaires i Köpenhamn. Och Mia Gröndahl upptäcker att Ebba ofta åker över till Danmark vid den här tiden.
Och vad jag har förstått så var besöken i Köpenhamn mycket frekventa. Jag tror att deras kärlekshistoria tar fart i Köpenhamn.
Och nu behöver Ebba och Karl ett gömställe som ingen kan hitta. Lyckås passar väldigt bra.
Och där är de ju skyddade. Alltså i Köpenhamn måste de ju verkligen se sig för. Där har de ju många ögon på sig. Där kan de ju inte visa att de har en relation. Men i skydd av de omgivande skogarna och kring Fyledalen. De kan ju vandra ut och de kan ju vara där tillsammans, tror jag, ganska fritt. Men det finns ju inte ett hus i närheten.
Men Lyckås är ingen hållbar lösning. För plötsligt dyker en ny fideikommissarie ur familjen Piper upp och vill ha det lilla sagoslottet.
Och han sparkar ut helt enkelt Ebba utan pardon ifrån Lyckås. För han vill bo där själv när han kommer ner på sommarna. Han bor ju annars på Grand Hotel i en lägenhet. Ja, det är en helt annan historia, men det är också helt galet.
I Stockholm.
Man kan bo på Grand Hotel och ha en liten lägenhet. Och sen sköta godset liksom per korrespondens ungefär. Så då åkte hon ut. Och det är kanske också i den vevan som man börjar misstänka att Karl Snorski och Ebba har en relation.
Och sen händer det som ändrar historien för all framtid.
Som du brukar göra när man har varit tillsammans ett tag.
Mia gissar.
Och det är att jag tror att Ebba blir med barn. Det är ju en förtvivlad situation för alla kvinnor i den här ställningen som då lever i en utomäktenskaplig relation och dessutom då med en man som är gift. Och i det ögonblicket måste han välja.
Mia säger att det här är den troligaste anledningen till att Ebba och Carl går i landsflykt.
Då tar han ju det här väldigt desperata och samtidigt modiga beslutet. Han lägger en lapp på skrivbordet som egentligen i princip bara säger att jag går och lämnar landet med Ebba.
Han lyckas då också få igenom en skilsmässa med sin hustru. Han betalar tillbaka hemgiften hon fört med sig i boet, 180 000 kronor, och deklarerar att han inte har för avsikt att återbeträda hemmet. Därmed lämnar han också en liten intagande dotter som en tidning skriver, Lilla Hedvig. Uppgörelsen innebär att han efter detta inte får träffa henne.
Under de stora palmerna vid hotellet doftade ljuvligt av rosor och violer. Där plaskar en vattenkonst i muntert stänk. Morgonsolens strålar silar sig ned mellan de präktiga palmbladen, mellan bambuträdens lummiga grönska, och förvandlar vattendropparna till glittrande diamanter.
De bor först i Italien och det är smekmånadsåren. Eller en smekmånad som sträcker oss ut i tid.
Sorrento och Florens.
De har det härligt, förstår man.
Man kan ej fatta att detta är februari, då man hemma i Norden brukar värma de valna fingrarna vid brasan. Över allt detta strålar en himmel så klar, så blå, så sommarvarm som hos oss i juni.
I Italien är livet enkelt. Carl skriver till en vän att han badar i Medelhavet varje dag och att han äntligen har lärt sig simma. Han har besökt Capris blå och gröna grottor simmande och blivit frisk och solbränd som en riktig lasaron, som en tiggare.
En ändlös allé för ner till havet. Vi följde den och stannade länge där nere vid stranden, satte oss på ett par stora flata stenar vid vattnet och lyssnade på de långsamt rullande böljornas sång.
Carl Snorlski är inspirerad och diktar intensivt, men även Ebba skriver och kommer så småningom ge ut en reseskildring under pseudonymen E.
Små barn sprang efter vagnen ropande Sordi, Sordi och kastande blommor. Ett rätt vackert sätt att tigga.
I den här nyvunna kärleken och friheten som de skapar tillsammans så börjar de kan faktiskt ganska jämställt, tycker jag. Han har ju liksom sitt författarskap som han kan bygga vidare på. Men Ebba, som alltid antagligen har också skrivit men inte publicerat sig tidigare, hon samlar ihop sina anteckningar. Det intressanta är att hon från början gör de här anteckningarna för att Carl ska ha något material till sina dikter. Alltså där, då tänker man, jaha, vad snällt av henne då. Men sen tittar Carl på det och han är så schysst så han säger, ja men det här kan du göra en egen bok av.
I fören på vår ångbåt har några sportsmän bland passagerarna fattat posto för att skjuta delfiner, vilka muntra och ej anande försåt hoppa i vattenbrynet. Ett skott, och man ser en träffad delfin vältra den silverglänsande sidan upp ur böljan, som vitt omkring färgas röd av hans blod. Jägaren applåderas, och hela skaran springer stormande längs fartyget för att så länge som möjligt se offret för det lyckade skottet. Också ett nöje, att utan fara eller nytta sprida död och förödelse bland dessa vackra oskadliga djur, vilkas glada lek nyss gick i sol och glittrande vattenstänk från blåa djupet.
Hon är ju en väldigt skarp iakttagare, väldigt duktig på att se saker. Och har en väldigt fint språk.
Men barnet då? Ebba födde förmodligen ett barn i Paris före bröllopet.
Det sägs att det är ett dödfött barn. Men jag tror inte att det är det. Jag tror att barnet lever. Och att de tar till sig det barnet senare och säger att det har fötts senare. Och det är sonen Emil. Det är en teori. Men det är mycket som tyder på att det är så.
Efter 3 år i Italien slår de sig till slut ner i Dresden, som är den stora kulturstaden där många författare och konstnärer bor. Nu får de ännu ett barn och Ebba slutar skriva.
Hon är den som både har trätt in i rollen som att ta hand om Carl, alla hans behov så att han liksom får lugn och ro och dikta. De har också fått en dotter nu, Elisabeth. Så hon tar hand om barnen och Carl. Så hon sköter alliansen och många upplever det här som ett otroligt härligt hem.
Carl brevväxlar flitigt med sina verkliga vänner som inte dömer honom. Han är nära vän med Viktor Rydberg i Sverige och den norske dramatikern Henrik Ibsen. Heidenstam och August Strindberg skriver han också med. Och vänner inom den svenska kultureliten kommer på besök hos paret i Dresden. För dem är Ebba och Carl inte utstötta.
Det är ju inom den egna familjen och garden. Det är ju där det fortfarande är svårt att komma tillbaka.
De lever i landsflykt i närmare 10 år. En period som blir Carl Snoilskys mest produktiva tid.
De sonderar säkert terrängen mellan varven om det är läge att komma hem. Men det är det inte. För att han får inte lov att träffa sin dotter. Och sen dör ju hans hustru också i tuberkulos. Några år senare. Och då blir ju domen över Carl och Ebba ännu hårdare. För nu låter det som att de har tagit livet av henne.
Tänk vilken tur att de inte hade Facebook och den typen av snabba medier så att man i alla fall hann ducka någorlunda. Det var ju en skandal i societeten.
Peder Lam är antikexpert och historiejournalist.
Snoilsky var ju en väldigt känd person. Han var ju liksom en av de stora poeterna. Skolungarna kunde ju hans dikter utantill. Som nationaldiktare. Och han var gift. En skilsmässa var i princip omöjlig. Det var oerhört svårt att få en skilsmässa.
Carl Snoilsky fick tillstånd att skiljas från sin hustru. Kanske med hjälp av goda kontakter.
Vanligt folk som hamnade i en sån här situation hade ju inte de möjligheterna överhuvudtaget. Utan fick ta skandalen. Jag tänker på 1800-talet när en kvinna i byn fick en horunge som det så vackert hette. Ett utomäktenskapligt barn. Ja, då fick hon ju sitta längst fram i kyrkan. Varje söndag, andra till varnagel. Hårda bud. Så det är allt måste man ju ställa till relation till vad man hade för möjligheter.
Skeppets master, dess tackel och tåg avtecknar sig otydligt i den nattliga rymden. Och det från salongsfönstren utströmmande skenet bildar en bred ljusstrimma i skeppets kölvatten. En lågande väg som så småningom förlorar sig i mörkret. Hav och himmel smälter samman i drömlikt blånande dunkel. Som bure vår väg långt bort från jorden med dess skimmande sorger och nöd.
Snoilsky-skandalen är nästan helt bortstädad ur litteraturhistorien. I de biografier som skrivits och den forskning som gjorts om Carl Snoilsky finns inte ett ord om äktenskapsbrott och mycket lite om att han gick i landsflykt i många år. Det här var en skandal man talade tyst om. Men vad var då det värsta brottet med det Carl och Ebba gjorde?
Ja, det är en intressant fråga. För det första kan man väl fundera på var i låg skandalen så att säga.
Magnus Bergman är doktor i historia och har forskat om den svenska adeln på 1800-talet.
För hon var ju då enka, relativt ung va? Och han var gift med barn. att han lämnade fru och barn är väl kanske den stora skandalen sen. Eller att de tillsammans hade den här affären då, så att säga. Och det föreställer mig är väl en skandal på den tiden i så gott som alla samhällsklasser. Så va?
Vid den här tiden hade den svenska adeln precis förlorat alla sina privilegier.
Det man tänker på framförallt när det gäller svenska adeln 1870-talet är väl de sociala och framförallt politiska förändringar som precis har skett. Adeln har ju på 1870-talet precis blivit av med den särställning som man har haft under ståndsriksdagen, som ju avskaffas efter väldigt långa diskussioner 1865.
Nu fanns inte längre de fyra samhällsklasserna, adel, präster, borgare och bönder. Och för adeln var det en ny situation.
Rent identitetsmässigt så har jag visat att man var ju medveten om att det här var en genomgripande förändring, att man förlorade den politiska särställningen. Samtidigt som man var oerhört beslutsam om att fortsätta vara en adel, som de sa på den tiden då, som att man skulle fortsätta vara framstående medborgare, framstående politiker och gärna kanske framstående militär, framstående jordbrukare om man nu höll på med det.
Och adelns eget valspråk skulle gälla även i den nya tiden, noblesse oblige.
Det adliga förpliktigar att man ska vara som en ledare i lokalsamhället och eller föregå med gott exempel och hade väl för höga krav på sig.
Men tror du det var skillnad på skandal och skandal om det handlar om pengar eller om det handlar om kärlek?
Bra fråga. Det jag tror att alltså pengar var nog mer, det kanske var mer offentligt på sätt och vis.
Det finns inte mycket att hitta i tidningarna på den tiden om Snoilsky-skandalen, säger Magnus Bergman.
Det jag har hittat är ju bara den väldigt utskällda på sin tid tidningen Färdnäslandet, som ju kom ut väldigt länge men som hade ju jättedåligt rykte just för att man skrev om sånt här. Och de går ju ganska utförligt igenom de här ryktena som då går, florerar i Stockholm och på andra ställen om att det är precis det här som har hänt då.
Ur Färdnäslandet om Ebba.
Hon lär inte kunna anses ha varit utan inflytande på hans beslut att nu bryta en tryggad existens och lysande framtid och slita alla de band som i vanliga fall ger värde och hugnad åt livet.
Men skadade skandalen familjerna Snoilsky, Rut och Piper?
Hur ska man förstå då 1800-talssamhället i det hänseende? Jag skulle nog säga att det var nog mer av ett hederssamhälle, eller en hederskultur säger man väl. Med det menar jag att det var den personliga äran eller den familjära äran tror jag betydde mer då, och sådana här skandaler kunde liksom svärta ner den på ett allvarligare sätt än det kanske hade gjort idag.
Peder Lam säger att Snoilsky-skandalen, när den hade blivit känd, var ett givet samtalsämne inom societén.
Och då fanns inte vare sig Svensk Damtidning eller Facebook eller någonting annat. Vad hade Stockholmssocieteten, vad skvallrade man om? Det här var ju oerhört smaskigt att sätta tänderna i. När damen efter en middag satt och drack likör, då snackades det nog ordentligt.
...1890 tvingar deras dåliga ekonomi Ebba och Karl tillbaka till Sverige. Kungen Oscar II är en stor beundrare av Snoilskys diktning och ser nu till att Karl får den lediga tjänsten som chef över Kungliga biblioteket. I ett brev till en vän skriver Karl från Dresden.
Många gång vill mitt hjärta alldeles sammankrympa vid tanken på att jag kanske om få månader ska lämna denna trygga hamn. Det har varit så lycklig, så fjärran från allt motbjudande och pinsamt. Men jag vet att jag handlar rätt då jag griper efter denna utsikt till tryggat ekonomiskt oberoende. Det är en oavvislig plikt mot barnen.
Nu kan Snoilsky också ta upp sin plats i Svenska Akademin igen, stol nummer 10, som varit hans sedan 1876. Han är välkommen tillbaka.
Jag tycker att det är väldigt aktuellt, för det, jag menar, titta på hur akademin ser ut idag. Jag tror inte det är någon som helst skillnad mot som det var på 1800-talet faktiskt.
Men du tror inte de var moraliska och tyckte, vad har du gjort?
Ja, men kolla på akademin idag, det är ju exakt samma sak. Oj, vad moraliska de är.
Men inom adeln vilar skuggan av skandalen fortfarande över Ebba och Karl, säger Mia Gröndahl.
De kommer aldrig in igen på det viset, det gör de inte. De blir aldrig förlåtna. De är inte välkomna.
Det var priset för kärleken?
Det var priset för kärleken, ja. Det var det.
Vad hände med Karl Snorskis ställning då som svensk nationaldiktare när de hade kommit hem? Tiden hade sprungit förbi honom, säger Peder Lam.
Jag tror att Karl Snorski var den som fick lida mest av det här, eftersom han var ju verkligen i ropet. Han var en kioskvältare, vilket är ganska svårt att förstå om man läser hans dikter idag. De är väldigt tidsbundna, men på 1800-talet var han väldigt bra, tyckte alla. Men en sån där grej var ju absolut inte bra för hans PR. Han skulle behövt en PR-konsult, men det fanns ingen sådana på den tiden.
Två vattenliljor ur svallet stå, och mellan dem bölja på bölja, med sål och glitter i dans ses gå, och för varandra de dölja.
Det är extremt tidsbundet. Det är oscarianskt, det är pråligt och utbroderat och banalt, tycker jag i alla fall. Liksom fast i 1800-talets krusiduller.
På ytan kan det väl tyckas så, men om i djupet du skådar, på samma rot dock gungar de två, förenta med tusende trådar.
Alltså 1800-talets poesi, det är ytterst lite, tycker jag, det är min personlig åsikt, men som liksom funkar i vår tid.
...1903 dör Karl av problem med gallan, 61 år gammal. Ebba är ensam kvar i Stockholm. Och nu lär Ebba känna Karls dotter från första äktenskapet, lilla Hedvig, som Karl tvingades ge upp kontakten med då han valde Ebba.
Så där finns någonting väldigt försonande, tycker jag, i att Karls dotter och Ebba, de får en relation till varandra som är väldigt varm och innerlig, förstår man.
Men deras egna barn då? Sonen, Karl Emil, reser till Kongo som soldat och dör av en tropisk sjukdom, 23 år gammal. Därmed dör den grevliga ätten Snorski ut. Dottern Elisabeth gifter sig i Tyskland.
Hon är ju uppväxt i Tyskland och känner att Tyskland är hennes hemland.
Do you see us?
Yes, we do, and I see the painting behind you.
Also, das ist ein Ölgemälde.
I en villa i Baden-Baden i södra Tyskland hänger en stor oljemålning 90 gånger 60 cm i en praktfull guldram. I fonden syns lustslottet Lyckås, till hälften dolt av bokskogens träd. Systrarna Kristine och Dorothea, som är Elisabeths barnbarn, har älskat tavlan och fantiserat om slottet sedan de var små.
Vi kan människor så leva i en så underbar slott.
Tavlan har alltid funnits i familjen, och de visste att deras mormors far Karl Snorski var en stor diktare i Sverige, men att en skandal gjorde att han och hans stora kärlek Ebba tvingades i landsflykt i Tyskland, berättar de via videolänk framför tavlan. Men det var inte så länge sedan som de fick reda på att Lyckos var kärleksnästet.
Och det wurde aber nie verraten, dass das so ein Liebesnest war. Nein, wir wussten, dass das in Südschweden war, mehr nicht.
På internet hittade Dorotheas son Lenny för några år sedan Kristinehovs slott och den utställning som Mia Gröndahl skapat efter att ha forskat fram berättelsen om århundradets kärleksskandal. Dorothea och Lenny åkte dit, träffade Mia och fick hjälp att hitta till Lyckås. Och väl där kände de igen allt från tavlan.
Alltså, vi var som första gången för dem slott standen, dachten wir genau wie auf dem Bild. Wie war wie ein Foto für uns.
Det var på hösten 1879, när han och Ebba hade flytt från Sverige tillsammans, som Karl Snorski skrev till en vän för att förklara sig.
Det var från början en absurditet av mig att tänka att jag i längden skulle kunna leva ett vanans liv i vårt förstelnade, fördomsfulla samhälle. Jag kände mig var dag hur den lossnade, den mask av köld och materialitet var med och så omsorgsfullt förnissat över mina verkliga drag.
När jag läser det så ryser jag. För jag bara, man känner bara i de här raderna vilken press han har levt under väldigt, väldigt länge. Att inte få vara sig själv. Och där kan vi ju känna igen oss. Vem som helst kan ju känna igen sig i detta.
Som skandal betraktat så är det väl en... Ja, det gick ju över då uppenbarligen. Verkade ju som, de fick ju komma hem igen. Han fick ju fortsätta vara kvar i Svenska Akademien och blev ju högt uppsatt och liksom hyllad på sin tid. Så att skandaler kanske blåser över, jag vet inte. Det är väl också någon tidlös egenskap som de har kanske.
Jag minns ju när jag var barn så... Jag hade en förfader som skandaliserade sig på 1800-talets mitt. Och min farmor berättade för mig att man pratade om honom på tyska så att inte barnen skulle förstå vad som sades. Då hade det gått ett par generationer ändå, men det låg liksom kvar. Det är roligt.
Thank you so very, very much for this. It was marvelous to have this for the program.
Okay.
Thank you for today.
Bye-bye.
Bye-bye.
Bye, cheers. Bye.
Cheers.
Du har hört Kärleksskandalen i den skånska adeln av mig, Lotta Malmstedt. Producent Sofia Kottorp, slutmix Christian Jangegård. Intervjun på tyska gjordes av Jonas David. Det här är ett program från 2026.
Och du, om du inte vill missa några nya avsnitt av P4 Dokumentär, följ oss i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat. Så påminner vi dig.